Daenerys. Brodern höll upp klänningen för henne. Det här är vad jag kallar skönhet. Rör vid den. Se så, smek tyget. Danny rörde vid tyget. Det var så lent att det tycktes rinna genom fingrarna som vatten och hon kunde inte minnas att hon någonsin burit något så mjukt. Det skrämde henne och hon drog åt sig handen. Är den verkligen min? En gåva från Master Illyrio, svarade Viserys och log, för han var på gott humör den här kvällen. Färgen kommer att framhäva dina violblå ögon och du ska få guld och juveler också, det har Illyrio lovat. Ikväll måste du se ut som en prinsessa. En prinsessa, tänkte Danny. Hon hade glömt hur det kändes och kanske hade hon aldrig vetat det. Varför ger han oss så mycket? Frågade hon. Vad vill han ha av oss? I nästan ett halvår hade de bott i guvernörens residens, ätit hans mat och blivit upppassade av hans tjänare. Danny var 13 år och gammal nog att veta att sådana gåvor sällan gavs utan ett pris här i den fria staden Pentos. Illyrio är inte dum, sa Viserys. Det var en mager ung man med nervösa rörelser och en feberaktig glans i de ljust syrenfärgade ögonen. Guvernören vet att jag inte kommer att glömma mina vänner när jag har fått tillbaka min tron. Danny sa ingenting. Master Illyrio handlade med kryddor, ädelstenar, drakben och andra mindre tilltalande saker. Han hade vänner i alla de 9 fria städerna, sades det. Och även bortom dem, i Vis Dothrak och de sagoomspunna länderna vid Jadehavet. Det sades också att han aldrig någonsin haft en vän som han inte gladeligen skulle ha sålt för rätt pris. Danny lyssnade till skvallret på gatorna och hörde allt detta, men hon visste bättre än att ifrågasätta brodern då han vävde sina drömmar. Hans ilska var förfärlig att skåda då den väcktes. Viserys kallade det att väcka draken. Brodern hängde upp klänningen bredvid dörren. Illyrio skickar hit slavarna för att bada dig och var noga med att tvätta bort stanken från stallet. Khal Drogo har 1000 hästar, men ikväll letar han efter en annan sorts riddjur. Han granskade henne kritiskt. Du har fortfarande dålig hållning. Stå rak i ryggen. Han la händerna på hennes axlar och förde dem bakåt. Låt dem se att du har en kvinnas former nu. Fingrarna snuddade vid hennes knoppande bröst och klämde åt dem en bröstvårta. Du får inte svika mig ikväll, för om du gör det blir det synd om dig. Du vill väl inte väcka draken? Fingrarna vred om och nöp brutalt till genom det grova tyget i tunikan. Vill du det? Upprepade han. Nej, svarade Danny undergivet. Brodern log. Bra. Han rörde nästan tillgivet vid hennes hår. När de skriver historien om min regeringstid, söta syster, kommer de att säga att den började ikväll. Då han gått sin väg gick Danny fram till fönstret och tittade längtansfullt ut över vattnet i bukten. De fyrkantiga tegeltornen i Pentos avtecknade sig som svarta silhuetter mot den nedgående solen. Danny kunde höra de röda prästerna sjunga medan de tände sina kvällseldar och de glada skriken från trashankarna som lekte utanför residensets murar. För ett ögonblick önskade hon att hon fick vara där ute tillsammans med barnen, barfota och anfodd och klädd i trasor, utan förflutet och utan framtid och utan någon fest att gå på i Khal Drogos palats. Någonstans bortom solnedgången på andra sidan smala havet låg ett land med gröna kullar och blommande slätter och stora brusande floder där torn av mörk sten reste sig bland magnifika blågrå berg och riddare i rustning red ut i strid under sina lorders baner. Dothrakierna kallade det landet Raish Andali, andalernas land. I de fria städerna talade de om Västeros och solnedgångens kungariken. Hennes bror hade ett enklare namn. Han kallade det Vårt land. Orden var som en bön för honom, och om han upprepade dem tillräckligt ofta skulle gudarna höra honom. Vårt av blodets rätt, fråntaget oss genom förräderi, men fortfarande vårt, vårt för evigt. Man bör inte stjäla från draken, åh nej, för draken minns. och kanske mindes draken, men det gjorde inte Danny. Hon hade aldrig sett det här landet som brodern sa var deras. Riket på andra sidan smala havet och platserna han talade om, Casterly-klippan och Örnnästet, Höggården och Arindalen, Dornien och Ansikternas ö, var bara ord för henne. Viserys hade varit en pojke på 8 då de flydde från Kungshamn för att undkomma troninkräktarens annalkande arméer, men Daenerys hade bara varit ett litet foster i deras mors mage. Ändå kunde Danny ibland föreställa sig hur det varit, för så ofta hade brodern berättat historien för henne. Flykten mitt i natten till Draksten medan månskenet lyste på skeppets svarta segel. Hennes bror Rhaegar hade kämpat mot troninkräktaren i Treuddens blodiga vatten och dött för kvinnan han älskade. Plundringen av Kungshamn, av de som Viserys kallade troninkräktarens lakejer, lorderna Lannister och Stark. Prinsessan Elia av Dornien, som bad om nåd då Rhaegars arvinge slets från bröstet och mördades inför hennes ögon. De glänsande skallarna på de sista drakarna som oseende stirrade ner från stenväggarna i tronsalen medan kungamördaren slet upp faderns strupe med ett gyllene svärd. Hon föddes på Draksten 9 månader efter flykten medan en rasande sommarstorm hotade att slita sönder fästningen. Det berättades att den stormen var fasansfull. Huset Targaryens flotta krossades där den låg för ankar vid ön och enorma stenblock slets loss från bröstvärnet och slungades ner i smala havets upprörda vatten. Modern hade dött då hon födde Daenerys och det hade Viserys aldrig förlåtit henne. Hon kom inte ihåg Draksten heller. De hade flytt igen, alldeles innan troninkräktarens bror avseglade med sin nybyggda flotta. Vid det laget var det bara Draksten, deras hus urgamla säte, som återstod av de 7 konungarikerna som en gång varit deras, och de skulle inte få ha det kvar länge till. Garnisonen hade varit beredd att sälja dem till troninkräktaren, men en kväll hade Sir William Derry och 4 lojala män brutit sig in i barnkammaren och fört bort dem bägge två, tillsammans med hennes amma, och i skydd av mörkret avseglat till tryggheten på kusten vid Braavos. Hon mindes vagt Sir William, en stor grå björn till kar som halvblind vrålade ut order från sjuksängen. Tjänarna hade varit livrädda för honom, men han hade alltid varit snäll mot Danny. Han kallade henne lilla prinsessa eller ers höghet, och hans händer var mjuka som gammalt läder. Men han lämnade aldrig sängen och lukten av sjukdom klibbade fast vid honom dag och natt, en varm, fuktig och sötaktigt äcklig odör. Det var då de bodde i Braavos, i det stora huset med den röda dörren. Danny hade sitt eget rum där, med ett citronträd utanför fönstret. Då Sir William dog, stal tjänarna den lilla summa pengar de hade kvar och strax därefter hade de blivit utkastade ur det stora huset. Danny hade gråtit då den röda dörren för alltid stängdes bakom dem. Ända sedan dess hade de flackat omkring, från Braavos till Myr, från Myr till Tyrosh och vidare till Quahor och Volantis och Lys, och aldrig stannat länge på en och samma plats. Brodern vägrade att göra det, för han hävdade att troninkräktarens lejda mördare var de i hälarna, även om Danny aldrig hade sett någon. Till en början hade guvernörerna och styresmännen och de rika handelsmännen med glädje välkomnat de sista av ätten Targaryen till sina hem. Men allt eftersom åren gick och troninkräktaren fortsatte att sitta kvar på järntronen stängdes dörrarna för dem och de fick leva i fattigdom. De hade varit tvungna att sälja sina sista skatter för många år sedan och nu var till och med pengarna de fått för moderns krona slut. I gränderna och på vinstugorna i Pentos kallade de hennes bror Tiggarkungen och Danny ville helst inte veta vad de kallade henne. En dag kommer vi att få tillbaka alltihop, söta syster, brukade han lova, och ibland darrade hans händer då han talade om det. Juvelerna och sidentygerna, Draksten och Kungshamn, järntronen och de 7 konungarikerna, allt har de tagit ifrån oss, men vi ska ta tillbaka det. Viserys levde för den dagen. Det enda Daenerys ville ha tillbaka var det stora huset med den röda dörren, citronträdet utanför fönstret och den barndom hon aldrig fått uppleva. Det hördes en svag knackning på dörren. Kom in, ropade Danny och vände sig bort från fönstret. Illyrios tjänare steg in, bugade och tog itu med sina göromål. De var slavar, en gåva från en av guvernörens många vänner bland Dothrakierna. Det fanns inget slaveri i den fria staden Pentos, men ändå var de slavar. Den gamla kvinnan var liten och grå som en mus och sa aldrig ett ord, men flickan pratade desto mer. Hon var Illyrios favorit, en ljushårig, blåögd tös på 16 år som pladdrade oavbrutet medan hon arbetade.